konkreta uppmaningar på hur vi ska leva. Hur vi ska förhålla oss olika saker. Och en del har reagerat på Jakobs brevet att det är väldigt mycket tal om vad man ska göra, ens gärningar. Och en del tänker, men hur går egentligen det här ihop med till exempel Romarbrevets tal om att vi är frälsta av tro? Ni kan se om ni får en bild här. Hur går det ihop där Paulus säger vi är frälsta av tro alena? Det är det där som för Luther blev så revolutionerande i reformationen. Att vi är inte av gärningar vi frälsta, utan det är bara tro. Och så säger Jakob i Jakobsbrevet, tro utan gärningar är död. Hur går det här ihop? Jo, tro är ju själva, det är det som frälser oss. Och det talar Jakobsbrevet, eller Jakob här då, författaren, talar om det i vers 21 här. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Alltså är Jakob väldigt tydlig med att det här att ta emot ordet, det är det som kan frälsa oss. Det är inte våra gärningar. Det är tydligt så som Paulus säger. Vi kan bara bli frälsta genom att ta emot det som en gåva. Vi kan inte förtjäna det. Men varför ska vi då vara ordets görare? Jo, för att frälsning handlar om tro och omvändelse. Det handlar om tro att ta emot det, men det handlar också om omvändelse. Att vända bort från någonting och leva det livet. Så tron är liksom vägen till frälsningen, men gärningar blir ju en naturlig följd av frälsningen. Man kan säga att tron är orsaken till vår frälsning, men gärningen är en konsekvens av vår frälsning. Vi gör inte bra saker för att vi ska försöka klättra upp till Gud för att nå honom. Nej, det kan vi inte. Det är stört omöjligt. Det är så viktigt att inte försöka göra det. Det är så många religioner som gör det och många kristna får för sig det också, även fast Bibeln är så tydlig med det. Det är tro endast. Men varför ska vi då göra igen? Jo, det blir som en kärleksförklaring tillbaka till Gud. Tack Gud för vad du har gjort. Därför vill jag göra. Det var en liten inledning här om det här med tro och gärningar. Så vi ska vara ordets görare och inte bara dess hörare. Och så står det någonting här som jag tycker är väldigt intressant. I vers 25. Det står det ett uttryck här. Att vi ska blicka in i frihetens fullkomliga lag. Gamla testamentet är ju fullt av lagar, eller framförallt Moseböckerna. Det brukar ju ibland kallas lagen. Där är det över 600 påbud. Det här ska du göra och det här ska du inte göra. Massor av lagar. Och om ni har läst igenom sen att det är stört omöjligt att hålla dem. Och det var det även för judarna. Många försökte, fariserna kanske var någon som är extra nitiska i det. Men det är stört omöjligt. Och jag tror att vi måste inse, eller de här lagen fanns framförallt till för att vi ska inse att vi klarar inte det själva. Det var inte för att vi skulle absolut försöka, utan mer för att inse när vi kan inte. Så gamla testamentet och lagen talar om att vi ska göra det där. Och det var bra påbud som visade om hur vi ska leva vårt liv. Men det höll liksom inte. Men så kom Jesus med nåden och sa att nej, det här går inte, ni klarar inte själva, därför dör jag och ger er nåd, det som ni egentligen skulle försöka för att komma till Gud, när ni misslyckas med det så får ni ta emot min nåd istället. Och gamla testamentet och nya testamentet tillsammans blir då frihetens fullkomliga lag. Lagen och Jesu nåd, nu skriver jag fel här, blev frihetens fullkomliga lag. Låt oss se det här med buden om hur vi ska göra, hur vi ska leva, som en hjälp. Men låt oss också se att vi inte riktigt klarar utan ta emot nåden. Och där vill Jesus ge oss kraft till det. Och man kan tänka så här, är det inte väldigt jobbigt att försöka alltid göra det som är rätt? Blir inte livet ganska tungt då? Men så står det så här, ska vi se vilken vers det var nu då. Tappar jag bort mig själv här. I vers 21 så står det så här, lägg därför bort all orenhet och all ondska. Lägg bort det. Och när Jakob använder det här ordet, det grekiska ordet, så är det liksom som att ta bort, typ som ett klädesplagg. Lägg bort det som tynger. Jag vet inte hur många av er som tycker om att vara ute och springa. Men jag brukar springa en del. Har varit lite från och till. Nu springer jag inte så mycket. Men en gång i tiden sprang jag maraton och sprang en del lopp. Och då vet man ju, när man springer sådana här lopp, det krävs inte så mycket extra vikt för att det ska bli rejält jobbigt. Eller om man springer med ett klädesplagg för mycket och är alldeles för varm, hur plågsamt det är. Och därför så uppmanar jag oss, lägg bort det som tynger er så att ni blir fria, så ni kan springa det. Och på samma sätt här, när vi gör det som är rätt och lägger bort det här som vi bär på som inte är rätt, så blir det en befrielse. Att göra goda gärningar blir en hjälp för oss. Det gör oss fria. Det gör att vi kan springa med en helt annan frimodighet. Ordets hörare och görare. Var ordets görare och inte bara dess görare är det som står i vers 22 här, som är liksom temat för hela det här. Och man kan säga att det nästan är temat för hela Jakobsbrevet. Men hur ska vi då lyckas med det här, att vara ordets görare? Jag tror att ett väldigt stort problem för oss är att vi glömmer bort att göra det som är rätt. Jag gör det många gånger. Och Jakob använder här en bild av en man som kollar sig i spegeln, men som sen han har kollat sig i spegeln glömmer bort vad han såg. Och spegeln i det här fallet är ju Bibeln. Att vi ska spegla oss i Bibeln och se vad som står där. Och inte glömma bort det. Vi är alla mer eller mindre dementa. Och därför behöver vi se in i Guds ord. Och i vers 25 här så är det liksom som fyra steg här. Så här står det i vers 25. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Ser ni vad jag har spaltat upp den konstigt? Men hur kan vi göra för att verkligen bli görare, för att leva det här livet? Jo, vi behöver blicka in i den fullkomliga lagen, frihetens lag. Vi behöver studera Guds ord. Inte bara skrapa lite på ytan, läsa lite ibland, utan låta det få tränga in i oss. Dels de här orden som talar om vad vi ska göra, olika regler och påbud, låta det få prägla oss. Men också frihetens lag, nådens lag, låta det få tränga in i oss. Blicka in i det och studera det på djupet. Så att vi håller oss till det, håller oss till nåden och inte fastnar i fördömelsen, utan håller oss till nådens, frihetens lag. Och inte glömmer vad han hör. Du inte glömmer bort det. Och hur kan vi göra för att inte glömma bort? Jo, vi behöver påminnelser. Min mobil brukar jag ofta skriva in påminnelser för saker jag inte ska glömma bort. Och vi behöver olika såna här hjälp att komma ihåg olika saker. Och jag tror att för oss som är kristna så är den kristna gemenskapen en hjälp i den påminnelsen. Vi behöver ha kristna samlingar som gudstjänster för att påminna oss om vad det står, hur vi ska leva, hur vi kan vara görare och inte bara hörare. Vi behöver de mindre grupperna, husgrupper eller cellgrupper eller vad det nu heter, för att där påminna oss om det. Och vi behöver andra kristna som tydligt hjälper oss, där vi kan ha en ärlig relation och säga, men det här är svårt, jag vill leva det här livet, men jag lyckas inte. Och där vi verkligen kan stå sida vid sida och stötta varandra. Jag upplever att vi allt för ofta inte vågar vara riktigt ärliga som kristna. Vi håller helst upp en fasad av att det här går ju ganska bra. Fast egentligen tycker vi nog de allra flesta av oss är rätt svårt att verkligen leva det här Kristuslivet. Att vara fyllda av kärlek. Att verkligen dela med oss av det här vi gör. Att verkligen vara görare i vardagen. Visst är det så? Visst är det lite svårt? Men ändå så håller vi ofta uppe fasaden av att ja, men det går bra. Men låt oss istället bara erkänna, det här är riktigt svårt. Och låt oss erkänna för andra ibland att nej, idag gick det inget bra. Jag hade tänkt att på jobbet idag skulle jag liksom, men så sket det sig. Det blev inte så. Låt oss i våra gemenskaper vara ärliga och påminna varandra så vi inte glömmer bort det som är rätt. Så att vi verkligen gör någonting. Och göra någonting, det är obekvämt. Att tvinga sig att göra det som känns lite jobbigt. Att det kan vara väldigt många saker. Och jag tänkte jag strax ska ge lite mer exempel på brottningskamper jag har. Hur kan man göra det här konkret? Hur kan man vara en görare? Men precis som vi hörde i sången här så har vi så mycket begränsningar. Men om vi vågar liksom släppa lite på de begränsningarna är det väldigt sällan vi ångrar oss. Vi mår ofta så mycket bättre om vi vågar göra det mer. Och vad blir då resultatet om vi blickar in i den fullkomliga lagen, håller oss till, ni inte glömmer bort det, verkligen gör någonting? Då blir vi saliga. Så det här med att göra goda gärningar är inte för att livet ska bli tyngre för oss, utan för att vi ska bli saligare, för att livet ska bli bättre, att vi ska må bättre, vi ska vara mer välsignade. Så det här kan enkelt uppfattas som en börda, som en tyngd. Nej, låt istället se det som en hjälp att leva det livet vi vill leva, det livet där vi får mycket välsignelser. I vers 26 och 27 talar Jakob här om vad en sann gudstjänst är. Och när vi tänker på gudstjänst då kanske vi tänker på predikan och lovsång och bön. Men när Jakob talar här om sann gudstjänst, vad talar han om då? Jo, han talar om att tygla sin tunga, att ta sig an det föräldralösa och änkor, att hålla sig obesmittad från världen. Det kallar Jakob för en sann gudstjänst. En sann gudstjänst är inte att kunna lovsjunga på bästa sätt. Att be de bästa bönerna. Utan jag tror att en sann gudstjänst, den levs i vardagen. En sann gudstjänst handlar primärt inte om söndagarna. Även om det här forumet är viktigt. Nej, det är vardagen. Det är där det handlar om. Tygla vår tunga. Det är inte så lätt. Det är, tycker jag i alla fall, många arbetsplatser man möts av. Hur det blir en sån här jargong av att man klagar. Känner ni igen det? Och min fru, hon pluggar på universitetet och hon ibland kommer fram och bara suckar och tycker det är så jobbigt. För att liksom det blir det där, man ska klaga på föreläsarna och så vidare. Man fastnar i det där och Vi har så lätt att dras med i det där. Att tala otro, att tala illa om saker. Att se det negativa. Men Jakob talar igång på det, och ni kommer nog ta upp det mer, för det tas upp mycket här i Jakobsbrevet. Om att tygla sin tunga. Att se möjligheterna. Att ta sig an det föräldralösa och änkorna ska jag alldeles strax gå in på. Men tredje där också står att hålla sig obesmittad från världen. Vad innebär det? Jag tror ofta när det här har läst så har man tänkt att världen, det är ju liksom det syndiga, det som finns utanför kyrkan som är, som vi ska vara lite varsamma för det är lite farligt. Men då tror jag vi har missförstått lite vad världen är. Världen är ju alla de gudalösa värderingar, allting som är emot Gud. Och jag tror att den största faran är inte liksom alla saker som händer runt omkring i samhället. Den största faran för att vi ska, för oss, det är oss själva. Det är vår egen själviskhet, vår egen vilja att ha kontroll, vår egen vill att sätta våra prioriteringar först. Det är så jag tror vi enklast blir smittade av världen. Så huvudproblemet tror jag inte är primärt allting som händer i samhället runt omkring oss, utan problemet sitter nog framförallt i oss. Att vi sätter våra känslor först. Vad passar för mig? Vad trivs jag med? Vad är skönast för mig? Hur ofta tänker vi inte så? Eller att vi fruktar människor mer än Gud. Det är ju egentligen att vi sätter oss själva först. Svårt undrande. Så en sann gudstjänst är att hålla sig obesmittad från världen. Och framförallt att jobba med oss själva. När vi gång på gång drabbas av den här självcentreringen. Att bryta den för att se utåt. För att se de faderslösa och änkorna. Men vilka är då de faderslösa och änkorna i vårt samhälle idag? När det här skrevs på Nya testamentets tid, då var ju änkorna och faderslösa, de var väldigt, väldigt utsatta. De som inte hade ekonomiska förutsättningar att liksom kunna leva ett anständigt liv, som inte hade ekonomi. Ingen som försörjde dem. Men också de som lite saknade laglig rätt. Eftersom i ett förhållande var det mannen som förde kvinnans talan, och barn var ju, hade ju ingen förälder. Eller föräldralösa, barn som inte hade en förälder hade ju ingen förälder som förde deras talan. Så de var enormt utsatta. De saknade familj, den tryggheten. Så det handlar om både ekonomisk utsatthet och liksom laglig utsatthet, eller man säger. Och det var ju familjens ansvar att ta hand om de föräldralösa och änkorna. Och i vårt samhälle idag så är det så enkelt för oss att tänka, nej men vem är det som ska ta hand om de som inte har ekonomiska förutsättningar? Jo, men det är ju staten. Vi har ju ett enormt välfärdssamhälle. Vi har en höga skatter. Det är inte vårt ansvar, det är ju statens ansvar. Och på något vis så kan vi som kyrka backa tillbaka och enkelt fastna i det tänket. Men jag tror inte vi ska överlåta ansvaret till staten. Självklart är det bra att vi har en välfärd. Det är väldigt bra. Vi ska vara lyckliga att vi har ett sånt samhälle. Men det finns alltid människor som far illa, ekonomiskt eller på olika områden. Jag vet inte, vad tänker ni? Är någon som har en idé? Vilka kan vara de faderslösa och änkorna i vårt samhälle idag? Någon som vågar säga något? Missbrukare? Kan det säkert vara? Någon mer förslag? Mm. Jag tänkte på några i alla fall. Jag tänkte på ensamkommande flyktingbarn. Typiskt föräldralösa. Ofta kommer med en väldigt stor utsatthet. Efter mina 8 år i Rinkeby så har jag mött väldigt många papperslösa. Invandrare som har kommit men som av en eller annan anledning inte fått uppehållstillstånd. Men som känner att situationen i hemlandet är för tuff. Så man helt enkelt lever som papperslös i Sverige. De skulle jag verkligen hävda är bland de föräldralösa änkorna. I vissa fall tror jag att ensamstående mammor kan vara som änkor. Inte helt främmande att tänka det. De som har ett funktionshinder eller psykisk ohälsa. Men jag tror även det här med änkor kan även ses som ensamma pensionärer. Vi lever i ett samhälle med en enorm ensamhet. Och en sann gudstjänst, det är att ta sig an dessa människor. Och hur kan vi göra det här konkret? Och min önskan och min bön när jag förberedde den här predikan var att det här på något vis att det här ska börja gnaga i oss. Att det här inte bara ska bli en predikan som vi glömmer bort. Utan att vi idag ska göra vissa, bestämma oss vissa saker. Nej, men jag ska göra någonting konkret för att bli en görare, inte bara en hörare. En sak som jag gjorde konkret när jag förberedde den här predikan. Och nu tänker jag vara helt ärlig och ta lite olika exempel här. Det var att jag vet att i det område jag bor i Skäggetorp så bor en kvinna som, hon är inte änka men hon på äldre dagar så lämnar hennes man henne. Och ja, man levt tillsammans väldigt många år. Och hon lever inte inom misär på något vis. Hon är aktiv i en kyrka och hon hade väl hyfsat bra men ändå är ändå väldigt utsatt. Och jag känner henne inte så väl, men jag har pratat med henne framförallt en gång lite längre. Men annars så känner jag henne inte alls väl. Men jag bestämde för, nej, jag kollar upp hennes nummer här på Eniro. Och så ringde henne och frågade, ja, vill du kommer hem till mig och min fru och fika? För eftersom du bor i mitt område med grannar, roligt och liksom lär känna. Det var en konkret sak som jag gjorde för att, ja, jag kan inte bara stå här och tala om att vara görare. Vi måste också vara görare. Det var någonting, och det kändes väldigt konstigt för mig, för jag kände ju inte den här kvinnan så väl. Men när jag förberedde mig här så kom hon i min tanke. Ja, men då var jag tvungen att göra någonting. Och visst är det obekvämt att ringa till en person man inte känner så väl, men jag tror vi måste börja våga göra sånt. I somras jobbade jag med ensamkommande flyktingungdomar på ett boende i Mjölby. Det var väldigt, väldigt lärorikt och spännande. Och en konkret sak som man kan göra för att hjälpa dem som är föräldralösa är till exempel att bli god man. Och det vill jag skicka med här. Kanske någon här som skulle kunna tänka sig att bli en god man och på så vis hjälpa någon som är ensamkommande flyktingungdom. Att hjälpa dem med att komma in i samhället, hjälpa dem med rättsliga processer, hjälpa dem med ekonomin. Det är ett väldigt bra sätt att kunna vara ett stöd. Min syster är en väldigt stor förebild till mig. Jag tycker hon är väldigt skön. Hon är 7 år äldre än mig. Hon är gift och har 3 barn. Och hon bodde... Hon hade ett... När hon flyttat, men tidigare bodde hon ett hus i Tensta. Och de öppnar upp sitt hem för papperslösa människor, personer som de hade fått kontakt med via kyrkan. Så ett tag under ganska lång tid, jag vet inte om det var ett halvår eller kanske ett år till, men jag vet inte. Så bodde det ett par hos dem. De har, som jag sa, min syster har 3 barn, men ändå valde, och de bor i ett hus, men inget jättestort hus, men valde ändå att nej, men vi avsätter ett rum så de kan få bo där och de får använda vårt kök och sånt. Och nu har det här paret, de har fått uppehållstillstånd och väldigt glädjande. De hade väldigt starka skäl. Men tyckte jag var en väldigt modig grej att våga göra. Att öppna upp sitt hem Och det blev massa av kulturkrockar, mycket av sin egen bekvämlighet fick man lägga åt sidan, för helt plötsligt hade man ett par som bodde hos en. Jag tror vi som kristna behöver öppna upp våra hem på olika sätt. Det kan vara många olika saker. Men kanske ta in en inneboende eller på annat sätt. Någon som behöver tillfälligt boende att vara där. Nu till exempel i Linköping är det en väldigt stor bostadsbrist bland studenter. Så min fru hörde talas om en som inte hade något. Ja, men då sa vi, nu får hon bo hos oss några veckor. Och nu har den här personen fått en lägenhet och ska flytta här med en vecka. Men nu några veckor så bor den personen hemma hos oss. För att på något vis försöka leva det här livet, att vara gör, att försöka leva det här generösa livet. Och jag säger verkligen inte det här för att på något vis bysta upp med att säga att jag gör massa saker. Jag tycker det här är jättesvårt och jag har så mycket begränsning och sånt. Men jag tror att vi måste våga prata om det. Vi måste våga vara för exempel och visa så här kan man göra eller så kan man göra för att hjälpa varandra till att på allvar leva det här livet. Några jag känner har valt att bli kontaktfamilj till en till barn som har det tufft och låta ett barn bo hos dem kanske en helg i månaden eller en del har varannan vecka eller lite olika. Det kan vara ett sätt att hjälpa föräldralösa och änkor. Ett annat, när jag har tagit en del saker som är ganska svåra kanske, men en annan grej som vi alla ganska enkelt kan göra, det är att i församlingen, bland de vi träffar här, att se till att vi bjuder hem de som är lite extra ensamma. Att när vi bjuder hem någon, att även kanske bjuda hem någon som vi inte umgås lika ofta med, som vi vet kanske inte har så många att umgås med. Att se till att nej, men då bjuder vi med den personen också. Att våga göra det. Eller kanske du bor, kanske det finns grannar som är väldigt ensamma. Att våga bjuda med dem. Vi valde att här i midsommar bjuda på midsommarfika till våra grannar. Det var lite så här. Kändes lite så här, ja, det var också lite så här utmaning för oss. Vi tänkte vi skulle göra det, men det var svårt att få till det. Men till slut bestämde, nej, men nu bjuder de på fika. Och så bodde några i vår trapphus och de blev så otroligt glada. Tänk att någon bjöd hem oss. Det här är människor som inte alls är kanske kategorin föräldralösa och änkor. Men ändå ett sätt att göra för att vara inkluderande, för att se andra människor. Låt oss våga göra såna här saker som är lite jobbiga. Att se andra människor som kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar. Men kanske inte minst se dem som lider av ensamhet. Som brottas med det. Det här är min bön och längtan, att det här ska på något vis landa hos oss. Att vi som kristna ska vara ordets görare. Inte för att det vår frälsning ligger där i. Vi är frälsta ändå. Det handlar ju inte om att vi ska försöka förtjäna någonting. Nej, allting är av nåd. Allting är en gåva. Men i kärlek till Jesus, för allt han har gjort för oss, så får vi sträcka oss ut och göra det. Och hjälpa varandra att vara konkreta i det. Så jag tänkte skicka med några frågor. Vilka är det faderslösa och änkorna i din närhet? Finns det någon jag borde bjuda hem den närmaste tiden? Vad kan du konkret göra för andra denna veckan? Eller den här månaden, vad kan du göra?